I den andra sfären är denna skymning över mittelfältet redan betydligt lättare, och i den tredje kan man knappast tala om skymning, men ekvatorsbältet är skuggat som av en lätt molnslöja. I alla ovanförliggande sfärer råder överallt fullt ljus, där har man ingen förnimmelse av ovanförliggande skymmande sfärer. Himlen är icke därför ständigt klar, det skulle innebära en ledsam enformighet. Den skönhet som skyarna förlenade jordiska landskapet synnerligast i solens nedgång, hava sfärerna i ännu högre grad att bjuda på, men sådana molnbildningar hava samma orsak som på jorden. Ljuskällan för sfärerna är lika som på jorden i första rummet solen, då får vi icke fatta det så, som skulle solen med samma slags fysiska strålar upplysa såväl den astrala som den fysiska världen. Den sol man ser från jorden har nämligen också den sina astrala höljen och dessa utsända ett särskilt slags strålar eller rättare vibrationer, vilka av det astrala ögat uppfattas som ljus. Den astrala solen synes därför icke obetydligt större än den fysiska. Samma är förhållandet också med det ljus, som utgår från fixstjärnorna. Med månen förhåller det sig något annorlunda. Den Brabant, som strör sitt trollska och skimmer över jordens nätter, synes knappast på astralplanet, medan dess astralkropp är förkrympt inom det fysiska skalet och skymmes av detta och därför icke samma grad kan återspegla solljuset. Detta förhållande hos månen betraktas som ett ålderomstecken. Men så som förut är nämnd, finns det också en enbart astralmåne, som en gång varit fysisk. Denna synes icke från jorden, men lyser med sitt reflekterade astrala ljus i våra nätter. Tidens indelning. Med ljusproblemet sammanhänger också frågan om tidens indelning på det astrala planet. Man får så ofta höra det ovederhäftiga talet, att i andevärlden existerar icke tid och rum. Jag vill nu icke yttra mig om allt, som kan hänföras under begreppet andevärlden, ty förvisso gives det på dess högsta stadie förhållanden varom vi knappast kunna hava någon föreställning och som alla händelser är om mig obekanta. Jag talar endast om de sju astrala sfärer, som omgivar jorden. Och rörande förhållandena på dem kan jag intyga, att lika väl som varje dess innebyggare kan och måste särskilja det rum han själv intager från det han icke intager. Alltså måste äga ett begrepp om rum, likaväl finnes för hans begreppsvärdet förflutet, ett närvarande och ett tillkommande, alltså ett begrepp om tid och således även om tidräkning. Väl att märka att här icke är fråga om den subjektiva uppfattningen av tidens längd, en uppfattning, som redan på det fysiska planet kan vara ganska olika, beroende på om tiden förflyter under sorg och lidanden eller under glädje och njutningar. Och som på det astrala planet kan antaga sådana ytterligheter, att den ena människan i sin pinande ångest förlorar all kontroll över tiden och tycker några få år vara en hel evighet. Under det en annan i sin rastlösa kärlekstjänst finner ett sekel vara en kort arbetsdag. Här är endast tal om den exakta objektiva tidmätningen. Då nu de astrala sfärerna omgivar jorden och följer henne i hennes rörelser såväl kring solen som omkring hennes egen axel, så faller det sig helt naturligt, att vi här indelar tiden alldeles som på jorden i år och dagar och att dessa tidsmått har samma längd som hos eder. Då vi följer med i jordens dagliga rörelse och får vårt ljus från solen, har även vi en omväxling av dag och natt, ehuru våra nätter aldrig är och så långa och så mörka som på jorden. Ja, i de högre sfärerna är natten av mycket kort varaktighet och så ljus som en svag skymning eller morgongryning, beroende på det diffusa ljus som i astralvärlden spelar en ännu större roll än på jorden. Då vidare de astrala sfärernas polaraxel sammanfaller med jordaxeln och således har samma lutning med ekliptikan, följer därav att också vi har en omväxling, motsvarande jordens årstider, ehuru skillnaden mellan sommar och vinter icke är så markerad som på jorden och dessutom aftager ju högre sfären ligger, vilket ju också är helt naturligt. Då de högre sfärerna endast här och smala ekvatorialbälten, en jordmänniska, som vid sin övergång till astralplanet kommer till X, till sjätte sfären får därför lätt den föreställningen, att i hennes nya hemland knappast finnes någon växling mellan dag och natt eller mellan olika årstider, utan skildrar allt som en evig vår, då däremot den, som hamnar i första sfären kan klaga över en ständig skymning utan en stråle sol. Så olika uppgifter rörande förhållandena i andevärlden kunna således båda vara sanna och det av helt naturliga grunder. Djurvärlden på det astrala planet. Innan jag övergår till skildringen av livet i sfärerna, vill jag nämna några ord om djuren här i vår värld. Måhända mötes jag genast av läsarens misstrogna fråga, finns det också djur i den andra världen? De är väl lika odödliga som människan? Jo, förvisso är de så. Den klokhet och slutledningsförlåga, den tillgivenhet och trohet, den rörande modersömhet som utmärker det. X. Hunden är och ljus och rent själiska egenskaper, att det vore enfaldigt att vilja frånkänna denna vår trogna vännen själ. Endast den bonerade självklokhet, som är ett äkta barn av högmod och dumhet, kan vara så inkonsekvent att för egen del göra anspråk på ett liv efter döden, men vilja döma sin trogna hund till förintelse. Har han något hjärta i kroppen, skall han vid sitt inträde i vår värld bliva angenämt överraskad, då kanske hans tumma vän här välkomnar honom med höga glädjesprång. Ett sådant återseende mellan husbond och hund till ömsesidig glädje är här icke ovanligt. Det är ju också både naturligt och följdriktigt, att en intelligens, som uppenbarar sig hos ett högre djur, måste vara lika så odödlig som den, vilken utmärker människan. Men om hunden har en odödlig själ, måste ju även andra djur vara därmed begåvade, vart skulle annars gränsen dragas? Vår tids beprisade vetenskap har med en viss stolthet framhållit sin upptäckt, att materien är oförstörbar och således evig. Man får också från vetenskapligt håll höra medgivas, att livet har en viss kontinuitet, att även det är i viss mening oförstörbart. Nästa upptäckt, och den ligger icke fjärran, ska bliva, att allting i naturen lever på olika stadier av utveckling och att detta liv är lika så oförstörbart, lika så evigt, som materien. Samt att källan till detta liv är anden i naturen, Gud, som lever och manifesterar sig i allt sitt verk. Alla är vi hans barn, fast på olika åldrar. Växten är en yngre broder till djuret, liksom djuret är en yngre broder till människan och människan en yngre broder till änglarna. Om vi fåvitskt högmod icke vilja känna sig vår släktskap med våra yngre bröder, så måste vi också för konsekvensens skull avsäga oss all släktskap med änglarna. Så mycket värre för oss. Men det må nu vara hur det vill med mänskliga teorier och föreställningar, så är det dock ett faktum att vår värld, andevärlden, som ni gjorde människor litet oegentligt kallade den, äger en rik djurvärld med samma typer som på jorden, dock med en inskränkning att de vilda rovdjuren saknas sfärerna. De har sin hemvist på annat håll. Liksom sfärernas innebyggare, astralmänniskan, är den odödliga delen av jordemänniskan. Sedan hon avlagt sin förgängliga fysiska klädnad, så är också astralvärldens djur ingenting annat än den oförgängliga delen av jordens djur, sedan dessa i döden berövat sin fysiska kropp. Astralmänniskan består av ande och själ, vilken sistnämnda är en astralkropp, varuti anden manifesterar sig på det astrala planet. Astraldjuret består av endast själ. Det har ännu icke undfått anden. Därför är astralvärlden djurets himmel, högre kan det icke komma. Men även inom djurvärlden finnes en mångfald av utvecklingsgrader, representerad av en oändlig mångfald av olika typer, som ännu icke nått en utveckling, att de äga individuell tillvaro, tillhöra här lika som på jorden någon för samma släkt i gemensam gruppsjäl, som manifesterar sig i en mängd exemplar. De högre djuren däremot är vart för sig en individ, som efter sin jordiska död fortlever på astralplanet med samma individuella själ. Livet här uppe är för djuret såväl som för människan en vilotid, tills den ena såväl som den andra, och nio måste inkarneras på jorden. Särskilt här och husdjuren, som i så många fall fått lida under människors omilda, stundom grymma behandling, här i vår värld, till ersättning för utståndna lidanden. Föremål för den ömmaste omvårdnad. Ofta nog är också ett sådant liv i människans tjänst det sista, som djuret så som sådant behöver genomgå på jorden. Så fortskrider även djurets utveckling sedan det överskridit individualitetens tröskel genom en serie av jordeliv, tills det står färdigt att mottaga eldens insegel, som förvandlar djuret till människa. Dessförinnan har det dock att på en annan planet genomgå en särskild utbildning. Som jag icke har tillfälle att närmare beskriva. Sålunda rustade ont får det slutligen andan och föddes för första gången som människa på jorden. På det utvecklingsstadium djuren här i astralvärlden befinner sig, har de ingen annan uppgift än att njuta livet och mottaga goda impulser på samma gång som de glädjer människan och bidrar att förlena liv och skönhet åt naturen. Djuret på astralplanet är människans vän och tjänare, men aldrig hennes slav, än mindre hennes offer. Hon överanstränger icke sina dragar, hon dödar aldrig ett djur för att förtära dess kött, och djuren förtära icke varandra. Människor som djur är och här vegetarianer. Det astrala djuret kan för övrigt icke dödas efter jordiska begrepp, liksom astralmänniskan försvinner det här, då det återfödes till jorden, och återkommer hit då det dör på jorden. Här behöver djuren sålunda icke fortplanta sig, det hör jorden till. Däggdjuren föder ungar och giva därför ingen mjölk, fåglarna lägga inga ägg. Men det är oaktat råder här ett rikt djurliv, hav och sjöar vimla av fisk och skogarna av vilt, lundar och parker genljuda av fågelsång, och husdjuren är och människornas goda vänner. Med skäl kan någon fråga, varför de grymmare rovdjuren är och uteslutna från sfärerna, och vart de tagar vägen, då de dör på jorden. De är och uteslutna för att icke med sina vilda och rovgiriga vanor störa friden och vilan i sfärerna, må hända också därför att de icke skulle kunna linära sig av den växtföda, som här skulle bjudas dem, ty djuret behöver här föda lika som på jorden. De har en annan tillflyktsort, varom jag icke kan lämna närmare besked, en ort, som bättre passar för dem och varifrån de ånyo går ner på jorden, några fortfarande så som rovdjur, andra, vilka på detta plan låtit sig tämja, så som djur av en fromare natur. Det skulle föra mig för långt att i denna lilla uppsats ingå på frågan varför överhuvudtaget några djur måste vara vilda och blodtörstiga, andra fromma och oskadliga. Blott så mycket vill jag i detta sammanhang framhålla, att även hos djuren finnas en vilja, även de ställas inför ett val. Ingen tvingas att födas som rovdjur, men de, vilka från början liksom vänt sig i sådan riktning, dragas oemotståndligt till en gruppsjäl, där rövnaturen är förhärskande. De kunna omvändas redan som djur, men de kunna också framhärda i rövnaturen och med dessa tendenser gå in i människovärlden, där de kunna utveckla mycken kraft och intelligens, men där de åstadkomma mycket ont, innan de lär att böja sig. Det gives inte i hela skapelsen något nyckfullt urval från en högre myndighet av några livsfrön åt det goda, andra åt det onda. Även på de lägsta utvecklingsstadier gives åt vart och en genom hans högre aspekten frihet att välja. Och under utvecklingens gång kan en vart liten livsmånad genom fritt val övergå i den livsform som bäst passar honom, alltid under kärleksfullt hängn av någon hög ande, som ägnat sig åt detta kall, ty varje djurslag, varje gruppsjäl, har till högste ledare en ängel. Om människorna är besinnade, i vilket nära förhållande de står till djuren, och hur de är och medansvariga den stora uppgiften att höja den lägre skapelsen, ja hur de en gång skola stå till rätta för hur de fyllt detta värv, så skulle de med mera ömhet vårda sig om sina stumma vänner. 3. Livet i sfärerna. Om en varelse, som aldrig varit på jorden, skulle anhålla att få en skildring av förhållandena på denna planet och en sådan skulle givas honom först av en Eskimo och sedan T.X. av en högt bildad fransman, så skulle dessa skildringar bliva varandra så olika, att den frågande må hända kände sig föranlåten att undra, vem av dem som hade ljugit, eller om de båda hade farit med osanning. I samma ställning befinner sig jordemänniskan till astralvärlden. Hon har visserligen varit där, men minnet därav är fullkomligt utplånat från hennes dagsmedvetande. Hon spörjer och får svaren från ett håll än från ett annat, men uppgifterna synas stå i uppenbar strid med varandra. Vad skall hon tro? Må hon då komma ihåg, att astralvärlden bjuder på ännu mera omväxlande förhållanden än jorden, och att därför olika skildringar kunna vara sanna, även om de i skenbart väsentliga delar skiljer sig från varandra. En mycket stor svårighet vid skildringen av utomjordiska förhållanden vållar också språket, som ju endast är avpassat för vad jorden tillhör. Även om det är sant, att astralvärlden i en viss mening är så lika den fysiska världen, att knappast något finnes i den senare, som mycket bar sin motsvarighet eller rättare sin urbild i den förra, så är det å andra sidan mycket mindre sant att de båda världarna är varandra så olika att de strängt taget knappast kunna jämföras. Ja, den astrala världen kan icke på jordiskt språk fullt uttömmande skildras, emedan språket saknar uttryck för många förhållanden, som för astralvärlden är oegendomliga. Om sålunda mot efterföljande skildringar skulle riktas en anmärkning, att de är alltför materiella, så är en sådan gensaga till en viss grad berättigad, men, väl att märka, anledningen härtill är att söka i språkets fattigdom. Då astrala förhållanden måste tolkas på ett jordiskt språk, och något annat står ju icke till förfogande, så kan tolkningen i det avseendet icke bliva annat än bristfällig. Även berättarens subjektiva uppfattning, ja till och med hans temperament spelar en viktig roll i hans skildring. Vi vet hur i jordelivet, sinnesstämningen spelar in i människans uppfattning av de yttre förhållandena, glädje och frid sprider glans över även en gråkall himmel. Då däremot sorg och oro fördystrar till och med en solvarm dag. Detta är ännu högre grad förhållandet på det astrala planet, vars materia är mycket bildbar under andliga impulser. Om det också är en sanning, att naturen här är någonting fullkomligt objektivt, att vår värld har sina berg och skogar, sina sjöar och floder, sina dalar och slätter, så uppfattas den av olika individer högst olika, och det ligger därför en viss sanning i det påstående. Som man icke sällan får höra, att människan på astralplanet själv skapar sin miljö. Särskilt är detta förhållandet med de olyckliga, som våndas under känslan av sin skuld och anfäktas av sitt onda samvetes gyckelbilder, vilka får de bliva påtagliga realiteter. Mycket inåtvända, kontemplativa naturer, fördjupar sig ofta så i sig själva, att för dem hela den yttre världen nästan försvinner. Och man får därför icke sällan från vår värld höra fällas det yttrandet, att andevärlden icke äger någon reell verklighet utan allenast är ett tillstånd, en sinnesbeskaffenhet. Även en sådan utsago kan ju således innebära en sanning, lika så berättigad som de skildringar jag här vill framlägga. Jag har velat förutskicka dessa erinringar för att möjligaste mån förebygga den misstro och de missuppfattningar, som så lätt insmyga sig vid studiet av hithörande ämnen. Helvetesfären. Vi skola nu, om också helt flyktigt, göra ett besök på de olika sfärer, som omgivar jorden, och studera förhållandena på deras yta, men innan vi börjar vår vandring genom dessa världar, måste vi, för att få en hel överblick över de olika livsvillkor, som möter människorna efter döden, först kasta en blick på den luttringens sfär, där mänsklighetens mest vilsegångna stackar till en början förvaras. Lika som de vildare rovdjuren vid döden avskiljas från andra djur och hänvisas till en annan världens sfärerna, för att där icke väcka oro, så förflyttas också de grövre brottslingarna till en annan ort, mera lämpad för dem, där de i en eller annan form får möta konsekvenserna av sina brott. Med brottslingar menar jag naturligtvis inte endast de, som förbrutit sig mot mänsklig lag, utan även sådana. Som medvetet försyndat sig mot det högre livets lagar, mot kärlek, sanning och rättfärdighet, vare sig de för övrigt i världens ögon fört ett oklandeligt liv eller redan på jorden drabbats av lagens arm. Dessa är och ännu för onda att vistas i sfärerna, de skulle där aldrig komma till någon ånger, de skulle bara verka störande på den lugna utveckling, som där måste bedrivas. Vart denna ort är belägen kan jag icke här uppgiva. Den tillhör emellertid icke de sju jordesfärerna. Dess läge är ju också av underordnad betydelse. Det är hur livet där gestaltar sig, som är av intresse att studera. Det är icke genom en yttre domshandling de olyckliga förpassas till denna Guds luttringsvärld. De dömer sig själva, de dragas dit genom sin egen inneboende ondska, och där får de under kridan och ångest framsläpa en ohygglig tillvaro. Tills de i tippriktig gång kunna böja sina knän, för många kan det gå hastigt nog. Några dagar eller månader men andra kunna förhärda sig så, att de i sekler föredrag att våndas framför att böja sig i ödmjukt erkännande av sina fel. Men för vart och en kommer förr eller senare den stund, då han inte längre förmår att motstå den inre rösten, som allt mer och mer högljutt ropar, på knä. Då har samvetskvalen fyllt sin mission, den olycklige smälter i tårar och ropar, Fader förlåt mig, jag är en fattig, syndig människa. Och i samma stund släpper ångesten och en ljus gestalt, den skyddsande, som alltjämt vakat över den vilsegångne, träder fram och leder sin skyddsling över gränsen till en annan och bättre värld. Inte ett helvete är evigt. I den djupaste delen av helvetet härskar ett nästan ogenomträngligt mörker endast stundtals skingrad av varandra korsande blixtar, som dock icke åtföljes av något rullande tordön. Stillheten är hemsk och tryckande, den brytes endast av de suckar, ångestrop och jämmerskri, som skär igenom luften. Eländet är förfärligt, ingen bryr sig om den andra. Vart och en vill bara ropa ut sin egen vånda, men hon och begabebels är den tröst. De andra skänker honom. Där finnas brännande heta trakter, där luften är tjock som av svavelrök, marken slipprig av levrad blod och atmosfären förpestad av stinkande gaser, och inte en droppe vatten för de olyckliga, som tycker sig förgås av törst. Där finnas sumptrakter, i vilka skumfly de eländiga krävla omkring utan något stöd att hålla sig fast ut i, de stiga och sjunka. De anstränga sina yttersta krafter men kunna icke komma upp. Där finnas trakter, där kölden är outhärdlig och där de olyckliga, som knappast hava kläder att skyla sig med tycka sig frysa till is. Där finnas hålor i bergens innandömen, verkliga fängelserum i kala fuktiga klippväggar, där de arma sitta inspärrade sicka av lås och bom, utan av sina egna hemska föreställningar. Där finnas också borgar och slott. Ja, hela städer, ett Rom, ett Venedig t.ex., som är avspeglingar av motsvarande byggnadsverk på jorden, i vilka under århundraden svåra brott blivit begångna och som nu bebos av dem, som förövat dessa brott. För dem är det en ständig pina och därför en maning till ånger att leva i dessa omgivningar, som alltjämt påminner dem om deras ogeningar. Men hur ser de ut dessa forntida palats, rämnade ruiner? Där marmortrapporna är och suddlade med svartnad blod, väggarna överdragna med en slämmig stinkande fuktighet och de förfallna genmaken ett tillhåll för vidriga reptiler. Fotnot. Den som närmare vill studera förhållandena i helvetesfären anbefalles den synnerligen intressanta till norska språket av B. Torstensson översatta boken. En vandrare i andevärlden av Frangetso. 0. B. Men vad betyder dessa pinande yttre förhållanden, som i själva verket endast här avspeglingar, fast nog så verkliga, av det inre tillståndet, vad betyder de mot de själskval de representerar? Där får de stackars olyckliga sitta i stillhet med hela sitt förstånd vaket och alla nerver spända och se sitt förflutna liv, ja många liv långsamt draga förbi i levande tavlor. Brott och ogärningar, som de trott aldrig skulle kunna uppdagas. Träda fram och grina mot sin gärningsman och fodra att bliva gottgjorda. Stundom växlar sceneriet och andra tavlor rullas upp, som visar hur livet kunde hava gestaltat sig, om den olyckliga begagnat sina möjligheter och icke dukat under förfrestelsen. Då växer ångesten, då blir pinan outhärdlig. Ingen av överhet avkunnad dom har störtat honom i detta elände, det är han själv som dömt och dömer sig och det är också han själv, som en gång skall komma att rädda sig genom en sann och uppriktig ånger. Hjärtegråt och ingenting annat är befriare än ur detta pinorum. Tid efter annan komma ljusa budbärare från högre sfärer för att predika bot och mana till ödmjuk underkastelse, men oftast får de tala för döva öron. Blott den, som lidit sig dödstrött. Är mogen att fatta den räddande hand, som för honom ut ur denna kvalens hemvist. I andra trakter av helvetesfären är mörkret icke så intensivt, men en djup skymning ligger tryckande tung över landskapet. Detta kan närmast liknas vid en öken. Inte ett träd, ej en buske, inte ett grässtrå, bara sand, fin, lättrörlig sand. Inga vägar, inga kommunikationer, man badar i sand. Virvel storma rasa och riva upp hela berg av sand, bara sand. Det gäller för de olyckliga att söka skydda sig, så att de icke begravas i sandstormen. Helst skulle de vilja försjunka i dådlöst vala, men de hållas vakna av de ansträngningar elementernas rasser i ovillkorligen framkalla. Och även om dessa för en stund lämnar dem i ro och en dåsighet vill bemäktiga sig den olycklige, så väcks han snart av den inre rösten. Han spritter till och alla hemska minnen står klara för hans medvetande och grina emot honom. Luften är tung och tryckande, tidtals brännande het, tidtals bitande kall. Här och där påträffar man små eländiga kojor, där människorna bor flera tillsammans som i trånga kaserner, men de har dock tak över huvudet. Arbetets välsignelse är de förvägrad, men i mycket primitiva skolor meddelas en tvångsfri undervisning. Många, och särskilt de, som kommer hit direkt från jorden, föredrar att ej besöka skolan. De förhärdar sig att leva ett isolerat liv i pinande dådlöshet. Hunger och törst, som i de först beskrivna regionerna, är och dess innevånare ständiga plågorvis, stillas dessa trakter till någon del genom frukter och livsmedel, som sändas hit från jordesfärerna. Men frossaren blir aldrig tillfredsställd. Han kan hallucinera sig till de läckraste rätter och det ädlaste vin, men när han begärligt sträcker ut handen efter fatet eller bägaren, är allt försvunnet. Sagan om tantelus innebär en förfärlig sanning. En annan hallucination, som icke är mindre pinande, är den giriges, då han sitter och räknar sitt guld, som alltjämt rinner bort mellan hans fingrar. Han räknar och han gömmer, men sliter sitt hår i förtvivlan över hur allt försvinner. Ja, vilken roll inbildningen spelar i de olyckliges lidanden kan man knappast föreställa sig. Det finns ju i deras belägenhet alltid en grund av objektiv verklighet i den karga natur, där dessa stackar har sin hemvist, men den subjektiva uppfattningen, inmängd som den är av samvetskvalens skräckbilder, är av långt större betydelse. De tycker sig se de offer de pinat, de vänner de bedragit, de underlidande de förtryckt grina och hånla emot sig. Och i hur det endast är gyckelbilder av deras skräckslagna fantasi, så framträder dessa bilder med en förfärande verklighet. De, som kommer hit på genomvandring från ännu hemskare trakter, hava i allmänhet lätt för att underkasta sig de botövningar eller reningsprocesser, som fordras för att kunna gå vidare, men de, som efter slutad jordevandring hamnar här, kunna stanna länge i oböjligt trots. Förr eller senare slår nå dem timme, då de ödmjuk ånger befrias och får flytta till en drägligare ort. En vandra trakter i helvetesfären har att uppvisa höga berg och vidsträckta ödemarker samt en och annan mindre insjö, men inte ett spår av vegetation. Marken är överallt stenbunden och hård. För dem, som vadat i sandöknan, är det dock en lisa att gå på hårda stenar och en njutning att få plaska sina fötter i en sjö. Här får de också arbeta. De får själva uppföra sina primitiva bostäder av timmer, som hitföres från andra jordsfären. De får lära sig träsnideri och andra enkla handslöjder och i skolorna får de undervisning i de första grunderna av vanliga läroämnen. Det är en egendomlig men vis anordning av försynen, att de som hamnar i helvetesfären och som ofta är och i intellektuellt hänseende högt utvecklade individer, behålla denna sin intelligens, så länge de ännu i trots vända sig bort från Gud, men när de ångrat och skolan träda den mödosamma botgöringens väg uppåt genom högre riken och sfärer, blir denna intelligens de fråntagen, de blir som stora okunniga barn. Detta är icke så att förstå, som skulle deras en gång förvärvade intelligens kunna för alltid berövas dem, men den undanhålles dem eller fördunklas och de får steg för steg återförvärva den i mån som de går framåt. Fullständigt får de den icke tillbaka, förrän de nått upp till den sfär, varifrån de gingo ner till sitt senaste förspilda jordeliv. De är och stundom fullt medvetna om detta förhållande och kunna ofta i otålighet pocka på att återfå sin förlorade kulturståndpunkt. Det hjälper dock icke, de måste själva likasom förtjäna den tillbaka. Detta går också i allmänhet mycket fortare än för den okultiverade människa, som för första gången vandrar denna utvecklingens väg. Minnena vaknar och hon lär snabbt, men aldrig fortare än att den moraliska utvecklingen håller jämna steg med den intellektuella. Detta är en lika kärleksfull som vis anordning, ty den underlättar i hög grad utvecklingen på det astrala planet. Skulle en högt utvecklad intelligens behöva släpas med genom alla de råa primitiva livsvillkor, anden på denna botgöringsväg har att passera, så skulle den bara öka lidandet och försvåra arbetet. Nu är att märka, att ingenting i hela universum är så likformigt utstakat, att icke undantag finnas. Snarare kunde man säga, att, som icke två individer är varandra identiskt lika, så gives det icke heller två livsöden, som genomlöper alldeles samma faser. Det är svårt att ställa upp ett generellt schema för den mänskliga evolutionen, snarare är vi alla undantag. Sålunda behöver icke alla krypa denna mödosamma lutningens väg steg för steg, vissa högt utvecklade, starka andar, som fallit djupt, kunna också genom ett intensivt lidande och efter svåra prov i stora språng återtaga den höjd, de en gång uppnått.